One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
It takes a village to raise a child, sägs det ju. Och det vet väl alla som har barn att det känns skönt med ett par extra händer eller att någon annan skjutsar till handbollsträningen eller vad det nu kan vara. Idag ska vi dyka ner i familjebildningarnas historia och antropologi. Vi får veta mer om hur familjer funkade förr och hur de fungerar idag i helt andra kulturella kontexter. Det gav i alla fall mig en del aha-upplevelser när jag läste boken som det här samtalet baserat på. Häng med så får du också veta. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Idag växer de flesta barn upp i hushåll med bara en eller två vuxna. Vi har bytt ut storfamiljen mot barnomsorg men lever samtidigt med de naturliga förutsättningar vi har som människor i våra föräldraskap. Men vad är egentligen myter och vad är fakta när det gäller vad som är naturligt i en familj? Genom att studera historien och andra kulturer kan vi i alla fall få en idé om hur många olika sätt familjer har levt och samverkat. Den som ska berätta för oss om detta är Caroline Uggla. Hon är doktor i evolutionär antropologi och docent i demografi vid Stockholms universitet. Nu är hon aktuell med boken Familjeformen. Varsågoda, allt vill att veta om familjens kulturella utveckling med Caroline Uggla.
Hej Caroline, välkommen till Allt vill att veta.
Tack.
Du, vi sitter på ditt tjänsterum här på Stockholms universitet och vi ska prata om din bok som heter Familjeformen. Berätta, hur kommer det sig att du blev antropolog egentligen?
Jo, men vi har ju alla någon sorts så här historieskrivning i våra liv, eller hur? Att, alltså, därför fattar jag det här beslutet eller därför händer det här. Men jag tror antropologin tror jag verkligen hade att göra med att jag hade en biologilärare på gymnasiet som var fantastisk. Och han tillsammans med några andra lärare utvecklade en tvärvetenskaplig kurs som alla vi som läste natur då var tvungna att ta. Och den hette Människan i fokus. Och senare insåg jag att den biologikomponenten av det här var faktiskt väldigt mycket evolutionär antropologi. Och så tvingades vi skriva loggbok. Så att som 17-åring då får sitta och fundera kring massa mänskliga beteenden som verkade vara liksom maladaptiva eller konstiga var spännande.
Kul, en framsynt lärare du hade.
Ja, det är man ju tacksam för.
Verkligen. Men vad är det här med evolutionär antropologi då? Hur funkar det?
Ja, det finns ingen utbildning för det i Sverige faktiskt. Så jag pluggade och jobbade i England i 10 år. Men man kan säga kort att det handlar om att ta ett evolutionärt perspektiv på mänskligt beteende och försöka förstå varför vi varierar så mycket både inom och mellan olika samhällen med evolutionära glasögon.
Mm, men det låter ju också som någonting som folk skulle kunna då kidnappa och säga att ja, men vi har alltid varit så här, kvinnor ska göra det och det. Och så.
Jo visst, och när vi hör om evolutionära synsätt i media så är det ofta evolutionär psykologi som lite mer utgår ifrån att poängtera det är adaptivt att vara svartsjuk för att det är bra att hålla koll på vad ens partner gör så till exempel. Men evolutionär antropologi, mycket av det som jag skriver om i boken och stor del av fältet är direkt influerat av beteendeekologi. Alltså när biologer tittade på hur djur beter sig och varierar. Att i en situation så kan det vara bra att göra på ett sätt, men i en annan situation så kan man göra på ett annat sätt. Och att individer behöver använda sig av de resurser de har på ett visst sätt. Och då blir det inte nu så att man tänker att det ska finnas en strategi som är bättre, utan det här, vi är väldigt flexibla, det är väldigt formbart.
Mm. Men det är intressant med alla de här kulturerna du skriver om i boken, att det faktiskt kan vara på så många olika sätt. Men är det så att evolutionära antropologer då tycker det är häftigt att studera de här kulturerna som kanske lever lite närmare som vi levde då som jägarsamlare. Alltså det är fel att säga primitiva kulturer, men folk som kulturer som inte har data helt enkelt.
Så. Ja, nej men absolut. Så om man vill förstå någonting om hur vi människor har format som vi har gjort, då är det ju väldigt bra om man kan titta på en befolkning som har levt ungefär så som vi har levt 95% av den tiden det har funnits. Vad man menar då, moderna människor på jorden ungefär 200 000 år. Men med det sagt så finns det väldigt många evolutionära antropologer som tittar på befolkningar som lever i våra samhällen och annat, eller som tittar på hur kulturell evolution går till och hur vi lär oss av andra och så. Så det är väldigt långt från det här egentligen ganska smala och tråkigare perspektivet att bara tänka att vi måste sprida våra gener så brett vi kan, utan det finns många andra frågeställningar som ryms i det här evolutionära perspektivet.
Mm. Men om man studerar så här jägar-samlarsamhällen i Amazonas eller i inre Kongo, hur ska man göra så att man inte bara exotifierar de här människorna och de här kulturerna?
Det är en jätteviktig fråga, och från början så hade man liksom någon, det kommer ju från att antropologi är stort i England och i Frankrike och USA. Har
det finns någon slags kolonialt perspektiv
ja,
i det här.
Ja, det gör ju det. Men från början så var man väldigt man hade integrerat både socialantropologin och den biologiska antropologin. Så visst, det kanske var så att man satt upp sitt tält och liksom studerade de här grupperna som man såg på ett annat sätt. Man använde ord som primitiv såklart och så. Och det är väldigt långt från hur vi ser på det nu.
Jag tänker att men man kanske kan ha användning av data som kanske kom fram för 100 år sedan, även om de forskarna hade lite märkliga glasögon på sig, tänker jag.
Mm. Men framförallt tar det väldigt lång tid. Så de grupper som vi vet mycket om, de har ju studerats av antropologer som har byggt relationer och liksom i vissa fall återkommit år efter år sedan 70-talet ungefär. Bara för att man behöver samla data över tid om man vill förstå någonting, hur till exempel man lever som familj och hur många barn kvinnor i snitt föder och hur det går för de barnen och så vidare. Så kräver ju det en enorm ansträngning longitudinellt över tid.
Men du måste göra någonting med en som forskare och människa om man tillbringar så mycket tid i en annan kultur.
Ja, precis. Det finns antropologer som har skrivit en antropolog till exempel som heter Monique Burghoff-Mulder som har skrivit en om just fieldwork och sagt I've been gone far too long heter den boken. Så jo visst, men många undervisar ju också på amerikanska universitet och gör det under terminerna och sen åker man och samlar in data under sommaren till exempel.
Som någon slags antropologerna skibums.
ja, kanske man kan säga. Men att det också evolutionära antropologer på det här sättet, de är ju vetenskapsmän, eller vetenskapsutövare. Och försöker då på så objektivt sätt som möjligt samla in data.
Du hävdar i boken att vi människor är skapta för att ta hand om våra barn gemensamt. Kan du berätta lite vad som gör att du tänker så?
Ja, men precis. Man kanske ska verkligen vara supertydlig och säga egentligen så är vi inte skapta för någonting, utan evolutionen har ju ingen riktning och inget övergripande mål. Men om man menar skapta för på det sättet att vi har formats av evolutionen under väldigt lång tid med förutsättningar där vi faktiskt har väldigt fina bevis och belägg för att vi har tagit hand om barnen gemensamt, då ställs ju det i ganska stark kontrast till hur många av oss lever våra familjeliv idag och hur vi ser på uppgiften att vara förälder som ett ganska individualistiskt projekt eller ansvar, även i en välfärdsstat som vår där vi faktiskt har hjälp på många sätt av andra. Och varför jag hävdar att vi då är en art som tar hand om våra barn gemensamt, det är för att när jag började skriva den här boken så insåg jag att jag tyckte det var det största glappet mellan den kännedom jag hade och hur man kanske, gemene man ser på familj eller barn. Och att det också är en sån ny insikt för vetenskapen. Så länge har forskare och antropologer, biologer och andra klassat människan som en, att vi har tänkt på att vårt barnafödande går ihop för att vi har haft äktenskap, att det behövs två föräldrar. De flesta däggdjur, då är det ju bara mamman som tar hand om ungarna. Så redan där då att fäder gör mycket för barn i olika mänskliga kulturer. Men sen, någon gång på 90-talet och framåt millennieskiftet, så började man inse att det här håller inte riktigt. Och att när man då hade haft årtionden av att samla in data från olika, som vi kallar det, småskaliga samhällen, så det kan vara jägarsamlarsamhällen men också småskaligt jordbruk eller så, såg att det krävs ansträngning från så många andra än föräldrarna. Och tittar vi specifikt på jägare och samlare, så vet vi att det är väldigt riskfyllt att försöka jaga eller samla själv. Man behöver vara del av en grupp. Och på det sättet då så kan man se till att om någon är sjuk eller skadad, så kan jag, om jag hjälper dig idag, så kan du hjälpa mig imorgon. Och dessutom så räknade man ut då att varje barn behöver en enorm summa energi från det att de föds tills att de blir självständiga. Och antropologer har satt den här siffran ungefär till 10-13 miljoner kalorier. Och det här är långt mycket mer än vad en ensam jägarsamlarmamma kan få fram själv. Och även någonting som blir svårt att få ihop om man är två föräldrar.
Men så den här gamla sentensen, it takes a village to raise a child, den stämmer verkligen?
Den stämmer, och när jag försöker kommunicera det här nu så tycker jag att det är okej, folk känner till det och folk tänker på det. Men det är sant också i en biologisk mening.
Mm.
Och ibland kan jag tycka att vi säger takes a village och man känner det, och man säger ta hjälp till nyblivna föräldrar. Men att vi ändå har någon sorts bild kvar av kärnfamiljen och tänker på att skaffa barn som någonting som föräldrarna gör.
Mm. Men om man läser din bok och börjar fundera lite grann kring det, så känns det som att kärnfamiljen bara liksom är en kort parentes i vår historia. Alltså både i vår del av världen så har det tidigare varit mycket mer, men storfamiljer och gemensamt ansvarstagande. Och i andra delar av världen är det så fortfarande. Men att vi ändå har kärnfamiljen, den lilla familjen, som någon slags norm som vi baserar liksom mycket av vårt tänkande på.
Ja, nej, men det är sant som du säger. Man tänker, det beror ju på såklart hur man definierar det, men det är ungefär sedan efterkrigstiden, som ett par decennier bara, liksom 50-talet och så, som barn oftast bodde med sina två biologiska föräldrar, och kanske att mannen var familjeförsörjaren och kvinnan hade liksom ett ansvar för att ta hand om barnen. Och sen luckrades det här upp mer med när normerna kring familj och så upp på 60- och 70-talet och skilsmässor och separationer blev vanligare. Och så ur det perspektivet är det ju verkligen, liksom, man kan väl verkligen förvåna sig över att det ligger så starkt i oss. Vi tänker att det är en naturlig bild, och rent politiskt också att man kan säga saker som att, liksom, att barn behöver en mamma och en pappa. Barn behöver människor som bryr sig om dem, och det kan göras på massa olika sätt, och därför blir den här bilden av de här upp till 13 miljoner kalorierna ganska hjälpsam, för det visar att det är en ekvation som måste gå ihop, och alla står inför den här ekvationen, men man kan lösa den på olika sätt.
Och jag måste hem och göra någon slags Excelblad hur jag ska lösa de här 13 miljonerna för mina barn och framtid, så att det blir 18.
Fast för dig och mig så kanske inte så svårt, för vi kan gå till en mataffär och vi kan få ihop de här kalorierna, och man, så det är inte där skon klämmer för de människor som lever som du och jag. Men om man tittar på, och ett kapitel i boken handlar ju om resurser och hur det begränsar barnafödandet, så för oss kanske istället är kvadratmetrar eller liksom andra kulturella värderingar som vi har kring vad vi tycker att barn behöver.
Ja. Men det känns ju som att vi på något sätt har institutionaliserat våra storfamiljer och vårt gemensamma omhändertagande genom, alltså, barnomsorg och skola är någon slags storfamilj by proxy. Så
absolut,
för oss kan man säga.
Ja, jag skulle verkligen hålla med om det. Och om man bara går tillbaka till kalorinivå, om man vill hålla kvar vid den liknelsen, så menar fria skolluncher och att barn får lunch i skolan och så, det är någonting som vi alla är med och betalar genom våra skattepengar. Och där kan man dra en liknelse till exempel då till Ache-folket som bor i Paraguay och lever som jägare och samlare. Och där man har försökt förstå då, hur kan det här gå ihop om varje par som skaffar barn behöver hjälp av andra vuxna. Hur kan vi förstå det om vi tänker att alla skaffar barn? Men då har man sett att vid varje givet tillfälle så är det ovanligt, och det är faktiskt inte så hög andel av kvinnorna och männen i den gruppen som har egna barn att ta hand om. Och det gör att varje par hos Ache-folket har hjälp av liksom över en annan vuxen. Liksom 1,3 andra vuxna fanns tillgängliga för varje par att hjälpa dem. Både med att samla in mat och för skydd och trösta och leka och hålla barnen.
Mm. Men det är intressant just det här med vilka då mammor och vilka familjer som skaffar barn i en grupp. Och det finns ju en hel del forskning på liksom, vad är det för så här, antropologi och sociologi som ligger bakom det, eller hur?
Ja, vad menar du kring liksom just varför en viss person skaffar barn just då? Eller?
Ja, nej, men jag tänker så att, i vissa av de här kulturerna som du skriver om i boken så är det som att vissa personer då inte skaffar barn av olika anledningar och istället då blir mer en person som sörjer för gruppens överlevnad på något sätt.
Ja, precis. Det har alltid funnits individer som inte har skaffat egna barn men som har spelat enormt viktiga roller för andras barn. Mm. Om vi tänker den här termen då som gemensam fostran, att som finns, vi människor är inte ensamma om att ha det, det är viktigt att säga. Det finns många andra djurarter som har det i olika grupper, men ingen annan utav våra närmaste släktingar som har schimpanserna, gorillorna och orangutangerna som har stora hjärnor och väldigt kostsamma barn som tar väldigt lång tid att utvecklas har gemensam fostran samtidigt. Så det är en sak att säga om det. Men många har ju skaffat barn tills nog. Det kan vara att åldrarna skiljer sig och att man inte är exakt i barnafödande åldrar samtidigt om man tänker en liten grupp och ett litet samhälle. Så det kan vara ett svar på den frågan. Mm.
Och en viktig grupp som man kanske tidigare har förbisett, det är ju mor- och farmödrar.
Mm.
De bidrar till familjelivet och individens överlevnad. Vilken roll fyller de här äldre kvinnorna?
Ja, men det är ju så spännande. För att man tänkte ju att de här gamlingarna hade liksom spelat ut sin roll. Att man tänkte att det här, och speciellt om man är evolutionära glasögon, att det kan väl inte vara något gynnsamt. Och dessutom då, med observationen att människor är bland de enda djuren som har klimakteriet. Så någon gång har vi utvecklats från att man kunde skaffa barn så länge som man levde alla kvinnor. Och sen kom klimakteriet och så att man tappade den förmågan vid ungefär 50 års ålder. Och då har det framstått som en evolutionär gåta då. Hur kommer det sig att vi kvinnor lever vidare även när vi inte kan fortsätta reproducera oss?
Men hur är det med, kan det ha någonting med livslängd att göra? Eller?
Ja, men absolut. Så en viktig sak att säga där då är att den första invändningen många har är, jaha, men har vi ens blivit så gamla tidigare att vi kunde leva förbi klimakteriet? Och svaret på den frågan är ja. För att även om medellivslängden hos olika jägarsamlargrupper i snitt är kring 30 år, så betyder inte det att de flesta människorna dog vid 30 års ålder, utan de talen är låga för att man har haft så hög barnadödlighet. När man väl överlevde till vuxen ålder, då var det många som klarade sig förbi 50 och även till 60-70 och ibland 80-årsåldern. Och det är någonting som många inte känner till eller tänker på. Och sen för andra då så kan man ju säga att eftersom att också mödradödligheten går upp med åldern, så kan det ha funnits en fördel att sluta skaffa barn, för det innebär en hög risk för dig själv att stryka med. Och då kan du inte investera i de barn som redan finns. Men utöver det här då, så det hade man som frågeställningar, man tyckte det var liksom klurigt att förstå. Och sen var det en kvinnlig antropolog som heter Kristen Hawkes som samlade in data på Hadza-folket i Tanzania. Och hon såg då, när hon tittade på vad alla de här individerna i gruppen gjorde, att de här gamla mor- och farmödrarna var extremt produktiva. De kunde lämna lägret först på morgonen, komma tillbaka sent och hade med sig massor av mat till barnen. Och de barnbarn som fanns där då i gruppen som hade en mormor eller farmor, de fick dessutom högre överlevnad, högre chans att klara sig förbi de farliga barndomsåren.
Mm.
Och det här blev då en viktig insikt, för det visade ju att det var inte alls så här att de här kvinnorna, bara för att de hade slutat reproducera sig, inte bidrog. De bidrog enormt. Och dessutom såg man att de kunde bidra mycket efter att deras dotter hade fått barn. Och samtidigt så började man omvärdera synen på mannen som jägare och liksom mannen som familjeförsörjaren. Och man såg att färre kalorier än vad man tidigare hade trott kom från männens jakt. Och att kvinnorna och samlandet stod för en stor del av det som barnen behövde. Sen protein från kött och jakt har varit viktigt, men man såg ändå att man hade undervärderat kvinnornas bidrag här.
Men i någon studie så visar det sig att jakten liksom mer är, liksom, handlar om fåfänga. Att det är liksom någon slags statisk grej, att man ska komma hem med den största antilopen. Snarare än att optimera då jakten och jaga mindre byten som ger fler kalorier.
Mm. Så den här litteraturen, det var ju då ursprungligen influerad av hur andra arter samlade och liksom hittade föda. Och då har man som beslut, så var ska jag gå och leta efter mat och vad ska jag sikta på eller satsa på? Och då såg man ju då den här, då utvecklade man någonting som heter show-off-hypotesen. Att man hade, de här antropologerna hade förväntat sig att männen skulle göra det som bidrog med flest kalorier totalt sett. För att det skulle gynna deras barn. Det
kan men man... att män skulle vara logiska i sitt sätt att tänka.
Ja, att alla individer som vi studerar, tror vi, utifrån ett evolutionärt perspektiv skulle maximera sin reproduktiva fitness, om jag lämnar det där. Men precis som du är inne på där, så gjorde man inte det, utan många män försökte fånga de här väldigt svårfångade antiloperna som var stora och svåra att fånga, trots att det fanns fasaner eller så som man hade kanske kunnat komma tillbaka med en per dag.
Mm.
Och då verkade det här först irrationellt nästan, men när man sen såg då att de här männen som fick hög status i gruppen var de som var bra jägare och kunde komma tillbaka med de här stora bytena, så gav det också upphov till att tillfällen att få fler fruar och fler framtida barn. Så om man tittar lite djupare så fanns det ändå en förklaring där som kunde verka logisk.
Just det, som kanske då skulle kunna ha en evolutionär koppling. Ja. Jag tänker om man förlänger det. Så.
Absolut.
Men det kanske förklarar också för Elon Musk vill åka till månen, eventuellt.
Ja, liksom show-off-fenomen finns ju inte bara hos jägare och samlare, utan det är ju många, det finns till exempel experiment som visar att män i västerländska länder skänker mer till välgörenhet när en potentiell partner ser på och så. Så att vi gör ju massa saker som man, om man är intresserad av evolution eller ett evolutionärt synsätt, kanske tycker verkar bara konstigt, men om man tittar lite djupare, att status är viktigt och man kan få det på massa olika sätt och så. Mm.
Giftermål är någonting som vi tänker finns i alla kulturer, stämmer det?
Ja, det är faktiskt någonting som finns universellt överallt. Däremot så varierar formerna av vad man ser som ett äktenskap enormt. Men det här att vi stadgar oss på ett eller annat sätt, det finns faktiskt överallt och det är ju spännande.
Mm. Mm. Min känsla är att äktenskapsprocesserna och liksom allting runt omkring, det blir mer komplexa ju mer komplexa kulturer vi lever i. Stämmer den tesen? Eller?
Ja, men om man bryter ner det lite då, så skulle man ju kunna säga att till exempel hos många jägarsamlargrupper så man byter inte ringar och man behöver inte ge stora resurser från den ena familjen till den andra, utan äktenskapet kan börja när man sover vid samma eld och då anses man vara man och hustru och så. Sen är äktenskapen där rätt bräckliga och man kan ganska lätt hitta en ny hustru eller man då ifall det inte funkar. Så det blir komplext på lite vad man menar. Sen med jordbruk och när man kan ackumulera resurser och så, då finns det ju ganska specifika processer kring vad man ska betala för en man eller hustru, hur de transaktionerna ska gå, att man kan förhandla brudpris, kan vara del av att man åker till, att släkterna ska gifta ihop sig. Liksom att äktenskap involverar ju många fler än bara personerna.
Just det. Och brudpris är någonting som brudgummens familj betalar till brudens familj? Eller?
Ja, precis.
Ja. Just det. Men det är vanligt i vissa kulturer. Men sen finns det också tvärtom. Alltså det är det som kallas för hemgift.
Ja, exakt. Och
tvärtom då?
Tvärtom. Och de är inte helt liksom spegelbilder av varandra heller. För ofta är en hemgift någonting som man ger till kvinnor och ska vara med i hemmet. Och det är ofta mindre. Dyra hemgifter är ovanligt.
En gryta.
Någonting sånt. Eller som vi haft i en målad kista kanske med lakan och sådana saker. Eller andra husgeråd av olika slag.
Just en sån här brudkista som kvinnorna samlade på förr i tiden. Mm. Som de tog med sig till sin nya familj. Så.
Ja.
Det där är ju fascinerande. Jag blev ju lite förvånad över det här med skilsmässor också när jag läste din bok. Man kan ju få intrycket att vi kommer från en historisk tid där skilsmässor var ju närmast förbjudet. Men det är ju så att många kulturer har, som du säger, en mer liberal inställning till det här. Tänk på himba-kulturen till exempel.
Mm.
Kan du inte berätta lite om det?
Jo, absolut. Men jag tycker också att det finns någon sorts idé kanske om att... vi har levt monogamt och liksom äktenskap har varit ska vara livet ut, och sen nu när många lever i storstäder och det finns Tinder och liksom att nu får man göra lite som man vill och skilsmässor har ökat, men i alla fall om man går tillbaka väldigt långt i tiden, om man tittar på jägarsamlargrupper eller som himba då som livnär sig av lite småskaligt jordbruk och annat, men så har man en annan syn på äktenskap. Hos jägare och samlare så har man ofta höga skilsmässotal. Och det har att göra med att äktenskapet har varit till för att ta hand om barnen gemensamt. Och om det går dåligt och att man inte har de resurser som krävs, då ser man det som ett tecken på att äktenskapet inte fungerar. Himbafolket är lite annorlunda, för de Där har man ju då man och hustru som är gifta med varandra, men det är också väldigt vanligt att ha en pojkvän eller flickvän vid sidan av.
Men det är ett helt annat sätt att tänka på det här kring trohet och otrohet.
Ja, ja, för där, det, och antropologen som har jobbat hos himbafolket länge och liksom intervjuat dem och försökt vända och vrida här på olika sätt och så, får höra av individer där att en kvinna som inte har en pojkvän vid sidan av sin man, hon är ingen riktig person. Och att jag tror, jag menar att en väldigt hög andel, alltså jag tror 100% av männen och kanske 75% av kvinnorna vid givet tillfälle hade då en annan partner vid sidan av sin man eller hustru. Och att man ändå håller det lite hemligt, alltså det är ändå sådär, eller man skyltar inte mer utan man väntar tills mannen har åkt från byn och liksom att man gör det så då. Men att det, för oss är det ju kanske svårt att förstå. Samtidigt finns det ju paralleller då med de här kvinnorna som har barn med flera män, och i Sverige är det ju vanligt att en kvinna har barn med flera olika män. Men,
Då är det mer liksom en så seriell...
Seriell monogami, ja. Ofta.
Men i himbafolket så då kan det ju bli barn.
Absolut.
Utom det är liksom det officiella äktenskapet. Och de kallas för omaka, va?
Ja, omaka-barnen. De har en term då, och det är jättespännande, för då har man ju försökt se, okej, vet man vem som är ett omaka-barn och känner liksom fäderna till det här också? Och då såg man ju, alltså dels hur vanligt det var med omaka-barn, som är, det är jättevanligt. Ni kan läsa mer exakt liksom om alla siffror i boken, men och sen också då att fäderna känner till det, men man har väldigt starka normer som säger att man inte får särbehandla sina egna barn över omaka-barnen. Och det är ju spännande, för att det betyder att de här männen inte har blivit lurade på något vis, utan de känner till det, men man har normer, och i himbasamhället så är barnen väldigt viktiga för ekonomin, och det kan vara en förklaring till varför man ändå investerar, de här fäderna som inte är pappa till just de barnen, eller makarna då, investerar i barnen och tolererar det då, skulle man kunna säga.
Men för barnen behövs för att driva samhället framåt,
ja,
kan man säga.
Ja, och en annan viktig faktor är att hos himbafolket så har kvinnorna en rätt stark ställning. De kan ha kontakt fortfarande med sin egen ursprungsfamilj och sina föräldrar. Och i alla samhällen där kvinnor kan ha kontakt med sin blodsläkt så ger det bättre förutsättningar för kvinnorna att hävda sina behov. Och ur ett evolutionärt perspektiv då kan man ju se det som att de här kvinnorna och i många andra grupper, när man har knutit flera män till sig, så kan det kan vara en strategi för att få mer investering i sina barn, att man har flera som kan hjälpa till och bidra.
För det finns ju några få kulturer som har någon så här polyandri som det kallas, där kvinnan kan ha flera män. Men det är ganska ovanligt.
Det är ovanligt. Polyandri som formell bemärkelse är ovanligt. Det finns bara ett fåtal procent av de kulturer man har studerat så. Och då är det nästan uteslutande så att kvinnans makar är bröder med varandra. Och det här har att göra med att ofta återfinns de i Tibet och Nepal, där sluttningarna, man har en väldigt brant miljö och sluttningar där det är svårt att odla. Då bör man hålla den mark man har inom familjen. Och då blir det gynnsamt för de här tre bröderna till exempel att ha samma fru.
Men vad gör det med kvinnans ställning i familjen då? Kan man titta på det?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet att man brukar beskriva det som att de här männen lever ganska, bröderna då helt enkelt. Att det inte är så mycket rivalitet eller svartsjuka. Medan det finns rätt mycket skrivet om hur det ser ut med medfruar då, när kvinnor är fruar till samma män. Men det finns också motsvarigheten att polygami, att en man är gift med flera systrar. Och det brukar, om man utifrån att försöka se vad det finns för anklagelser om svartsjuka eller samarbete mellan medfruarna, brukar det fungera ganska bra på det sättet.
Mm. Men i vår del av världen så är ju polygami är ju inte tillåtet. Och det säger ju någonting om vår moraliska inställning till det. Däremot så är det ju vanligt i stora delar av världen fortfarande med polygami. Kan man säga något generellt om hur det påverkar familjedynamiker och kanske också framförallt kvinnans ställning?
Nej, men överlag, och många blir förvånade av det, men om man ser till de kulturer vi känner till och som har kartlagts av antropologer under 1900-talet och man har försökt klassificera dem på olika sätt, då har polygami varit tillåtet i mellan 70-80% av de kulturer vi känner till. Och det är ju enormt högt. Det betyder inte att 70-80% av männen har varit gifta på ett polygamt sätt, för att det krävs resurser för att vara det. Att lägga till en fru, eller att det är inte alla som har råd med det. Absolut, överlag så kan man säga att om man vill förstå, det finns mycket kritik mot äktenskapet och ofta kanske den kommer från hur vi ser på äktenskapet och hur det har begränsat kvinnors möjligheter till utbildning eller liksom ett eget jobb. Och så det är inte alls så länge sedan kvinnor var tvungna att sluta jobba när de gifte sig och liksom bara skulle fokusera på att skaffa barn. Men ur ett vidare perspektiv så kan man förstå polygami eftersom att det har gett kvinnor tillgång till de resurser som män har haft. Så ofta ser vi polygami i samhällen där det finns stor ekonomisk ojämlikhet. Och vissa män sitter på stor del av de här resurserna och andra män har få. Och då rent liksom matematiskt, om man bara vill tänka på hur ska jag göra för att mina barn ska överleva? Då kan man förstå polygami utifrån det perspektivet att det kan vara bättre för mig att gifta mig och bli andra fru till en rik man. Eller att vara enda fru till en man som inte har så mycket resurser.
Mm. Men det känns som att polygami på det sättet också liksom underblåser klassamhället. Att det stärker det. För att de här mindre bemedlade männen, de har ingen chans att bilda familj. Då, eller mindre chanser att bilda familj.
Ja, det finns en teori som handlar om det. Och handlar om varför liksom monogami har spridits. Att det då gör att vissa män inte kan monopolisera så många kvinnor. Men å andra sidan så finns det också de som pekar på att om man ser till samhällen där man gifter sig polygamt så är det ofta så att männen är ganska mycket äldre än kvinnorna. Så att de här unga männen har svårt att få en partner då. Men när de har blivit lite äldre så tids nog kommer några av dem ändå gifta sig. Och kanske till och med att gifta sig polygamt.
Mm.
Så det
men
det är
matematiskt sett som om alla har tre fruar så det blir ju liksom en sån här mismatch mellan kvinnor och män. Ju.
Lite, men sen ska man också beakta att dödligheten även bland vuxna är ju rätt hög. Och att det då om en man dör så kan en annan man, för det finns någonting som går ut på att när en man dör så får hans bror ta över hans fru då. Och det låter ju hemskt att prata om det på det sättet. Men att han då gifter om sig med den änkan. Så att om man har både åldersskillnad mellan par och ganska hög nivå av dödlighet, då kommer det jämna ut sig lite. Men visst, men det är också förde fram, det har varit som en teori kring varför monogami nu är så vanligt. Att det har stabiliserat samhällen på gruppnivå är en teori som har fötts fram.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men det här med vilka åldrar vi skaffar barn är också intressant. I Sverige skaffar vi barn relativt sent, alltså på ett världsplan, men också historiskt, att vi är senare nu än vad vi någonsin har varit kanske. Men vad kan man antropologiskt säga om det här med vilka åldrar människor får barn för första gången? Och kanske också lite grann kring intervall mellan barn.
Mm. Men det är jättespännande för ibland tycker jag det känns som att vi tänker oss som att det är någon linjär utveckling. Och mycket av det som händer nu är ju extremt. Och liksom vi har ju många nya teknologier och man kan skaffa barn mycket senare än vad som var möjligt bara för liksom någon generation sen och så. Men samtidigt beror det på mycket vad man jämför med. Så i Sverige idag är snittåldern för åldern för förstföderskor ungefär 30 år. Men om man bara går tillbaka några hundra år så var det rätt vanligt att de som bildade familj hade behövt vänta för att ta hand om att ta över släktgården och så. Och då var det inte så ovanligt att en man till exempel kunde vara 30 år och kvinnan något yngre. Medan så vi går till 60-talet, om vi jämför oss med en generation som kanske är vår föräldrageneration eller inte så långt tillbaka. De som blev föräldrar då blev föräldrar jättetidigt. Alltså, och äktenskap också tidigt då, liksom i 24-25 ungefär, liksom uppåt ungefär. Men om vi går tillbaka då till jägare och samlare och ser till liksom ett ännu längre tidsperspektiv, så har det varit vanligt att skaffa barn i sena tonåren ungefär. Men det är förvånansvärt också att mellan olika jägarsamlargrupper så har man så stor variation. Och det är ju spännande, för man kanske tänker att alla samhällen där man inte har preventivmedel och där man livnar sig på jakt och samlande ser ungefär likadana ut, och så är det inte nödvändigtvis heller.
Och då är det kulturella koder som kanske avgör då, när man då kanske har sexdebut och när man då gifter sig eller ingår ett partnerskap och då i förlängningen får barn.
Ja, både också. Om man tänker, jag vill också säga medeltiden i Europa, du får höra med någon historiker om det här, men att då kan det vara vanligt att man fick gifta sig efter puberteten ungefär, som man tänker på Romeo och Julia, liksom att man är bara 12-14 år någonting. Medan om man ser till de här olika jägarsamlargrupperna, då kan det också vara olika fysiologiska anledningar kring varför det är olika timing där. Och sen undrar du också, hur tätt man har mellan barnen. Och där är det spännande att jägarsamlare har ungefär, de som lever som så idag, har i snitt ungefär 3, ibland 4 år mellan barnen. Och 3 år mellan barnen, det är ganska likt hur många svenska familjer idag, vad de har för intervall mellan barnen om de har mer än ett barn.
Men då kan jag tänka mig till exempel, alltså ammar du som kvinna så har du ju ett inbyggt skydd mot att bli gravid till exempel. Och då kan det ju ha att göra med hur länge man ammar, eller? Till exempel.
Men i många jägarsamlargrupper, om vi nu håller oss kvar vid dem, vi vill förstå någonting om hur det har sett ut för oss människor under lång tid. Och att det är viktigt att säga ju att liksom mammakroppen och vår fysiologi har ju inte förändrats nämnvärt på 200 000 år. Så det är ju spännande att förutsättningarna där är ganska mycket de samma. Och där är det vanligt att man ungefär vid 2 års ålder låter barnen sluta amma. Och att andra personer då kan mata och ta hand om barnen. Och just det är faktiskt ett argument för varför vi har blivit så då framgångsrika som art, eller varför det finns 8 miljarder människor på jorden idag, är att vi skaffar, inte nog med att våra barn är väldigt kostsamma och väldigt dyra och kräver vår omvårdnad liksom 2 decennier ungefär, och inte ens då hjärnan färdigutvecklad, det är ju helt enormt egentligen. Så dessutom så skaffar vi flera barn samtidigt, eller vi har samtidigt flera barn som är hjälplösa i början och sen extremt beroende av oss. En schimpans mamma gör inte så, utan hon har en unge i taget, och när den slutar dia eller hon slutar amma vid 4-5 års ålder, då klarar ungen sig själv. Och det är en väldigt stor skillnad mot hur våra barn behöver oss och kräver vår hjälp. Och där kan man ju säga då, för att komma tillbaka till din fråga, att hela anledningen till att vi kan sluta amma så pass tidigt är ju att det finns andra individer runt omkring som kan hjälpa till med mata barnet och så.
Då är vi tillbaka vid det här att det krävs flera för att uppfostra ett barn.
Ja, verkligen.
Vi ska få ju extremt få barn idag, i alla fall i vår del av världen. Vad finns det för, alltså vi har, trots våra extremt bra materiella förutsättningar, vilka förklaringsmodeller finns det kring det egentligen?
Det finns ungefär 3 liksom huvudsakliga förklaringsmodeller från ett evolutionärt perspektiv. Och det första har att göra med att det finns en avvägning mellan hur många barn man skaffar och hur mycket man kan investera i varje barn. Och det här kallas kvalitet-kvantitets-trade-offen då. Och man har observerat det här hos fåglar till exempel. Och idén är väldigt enkel. Det låter väldigt knäppt att prata om kvalitet liksom, när man pratar om barn. Men det är en väldigt liksom, logisk idé att du kan inte... Om dina resurser är begränsade, allas resurser är begränsade, även de rikaste på jorden kan inte lägga samma pengar på sig på det ena barnet som på det andra, eller samma tid att ha egen tid med det ena barnet som med det andra, då kommer det leda till att flest inte alltid bäst. Och det finns som en upp- och nedvänt U ungefär, att om du bara förökar dig hela tiden, då kanske du får färre överlevande barn totalt, eller avkommer då, om man tittar på hur många ägg fåglar lägger och sådär. Det är inte bäst att bara lägga flest ägg. Och efter den demografiska transitionen då, att dödligheten gick ner med industrialiseringen på 1800-talet, så gick ju också antalet barn ner. Man behövde inte skaffa så många barn, för barnen överlevde. Och det blev dyrare. Vi har liksom börjat investera mer i våra barn. Idag pratar vi om intensiva föräldraskapet och sådär. Så både vad vi faktiskt lägger på våra barn och vad vi uppfattar att vi behöver lägga på våra barn har ökat. Och då skulle man kunna förstå det som att jag begränsar antalet barn jag skaffar så att jag kan ge det jag tycker att varje barn behöver till alla. Och att det kan vara en förklaring till att vi föder färre barn idag. Förklaring nummer två, om vi går vidare, som har lagts fram. Den här är lite mer evolutionär psykologisk då. Så att, den går ut på att vi gillar status och tillgångar och sånt som har varit gynnsamt för oss evolutionärt. Och att vi då kan vilja ha en bekväm livsstil eller annat som man kan förstå att man kan ha eftersträvat. Och att det gör att vi skaffar färre barn då, för vi vill ha tid och pengar över till att göra andra grejer. Vi vill inte alltid bara lägga alla resurser på just flest barn då. Och den tredje förklaringsmodellen har att göra med kulturella normer som vi också har inkorporerat i det revolutionära perspektivet. Så det är inte alls någonting som bara är frånskilt, om man säger så här, jaha, men har inte att göra med liksom kultur, utan det är del av det. Vi lär oss av andra. Det i sig har varit antagligen en adaption, att om jag säger, ja men Fritte, han verkar liksom ha ett bra liv och han verkar liksom ha typ av saker. Jag gör som han gör. Och då kan man få processer där folk härmar vad andra gör. Sen måste de sättas igång av någonting ju. Det måste börja på något sätt.
Men att vi då de senaste decennierna har haft någon slags norm om kanske två barn är lagom, eller det är liksom vad de flesta har och sådär. Men det finns ju tecken på att det där håller på att förändras också. Att det är tre är nya två och fyra är nya tre och sådär. Kanske framförallt bland lite bättre bemedlad medelklass, att det liksom har blivit status igen att ha fler barn. Jag vet inte om det finns och går att följa i siffrorna också.
Ja. Så två saker. Nu så går ju barnafödandet ner. Mm. Och det är på de lägsta nivåerna det någonsin har varit sen vi började mäta. Så överlag ser vi att vi skaffar färre barn. Vi är nere på 1,4 barn per kvinna i reproduktiv ålder. Och det är jättelågt, och alla mina kollegor här runt omkring försöker ta reda på varför det är så. Mm. Och det ser vi då att det sker i alla samhällsgrupper. Men samtidigt så finns det viss evidens för att kopplingen mellan vilken inkomst man har över livet och liksom vilka resurser man har stärkt. Så de som var födda på 40-talet, det påverkade inte så mycket hur många barn de skaffade, medan de som födda på 70-talet, deras inkomst, där har den positiva sambandet mellan inkomst och barn ökat. Så det säger någonting. Men en tredje sak att säga också, om man har det här väldigt långa perspektivet, är att vi har inte alltid liksom haft så många barn. I snitt i jägarsamlarsamhällen så är sex barn ganska vanligt att föda. Men det är långt ifrån alla de barnen som har överlevt. Och väldigt lång tid så hade vi ingen befolkningsökning som art. Alltså väldigt länge så var den grupp människor som fanns ganska konstant. Och då tyder ju det på att man har skaffat två barn i snitt. Eller att två barn har överlevt i snitt. Så det är också ett perspektiv att ha om man vill förstå hur det har sett ut eller hur familjer har sett ut under lång tid.
Mm. Väldigt spännande. Det finns väldigt mycket myter och normer om moderskap och hur man ska vara som mamma och sådär. Det skriver en del i det, om det också. Hur de har utvecklats historiskt sett. Kan du berätta någonting om det?
Mm, absolut. Så mycket av hur vi tänker att en mor ska vara kommer från vetenskap som utvecklades under 1800-talet, Darwin först och sen andra. Men man har liksom förbisett, och forskare har inte tittat så mycket på andra egenskaper som individer och även då mammor behöver ha för att kunna ta hand om sina barn. Så om man är Darwin eller någon annan, om man har ett samhälle där det verkar som att kvinnorna är mer passiva, omvårdande, empatiska, då har man länge formulerat hypoteser och testa saker och ting som stärker det. Och det är ju lite synd, för sen framåt, det tog liksom nästan fram till 70-talet, där primatologer såg, kvinnliga primatologer ofta, att en...
Alltså apforskare.
Apforskare, tack. Ja. Som såg att de här honorna var enormt strategiska och ofta behövde lägga stor del av sin dag på att fortsätta skaffa föda till sina barn eller unga då, även efter de precis hade fött dem. Och att det här, att man har tänkt att hanar är tävlingsinriktade och rivaliserar och honorna är väna och snälla och omvårdande, det är en bild som har levt kvar länge, och i viss mån ser vi ju även på mammor och liksom, i vår egen, hos oss också på det viset.
Mm.
Också att mycket av vad som var en väldigt viktig tid var ju efterkrigstiden, där många vetenskaper som psykologin men också antropologin och andra samhällsvetenskaper växte fram. Då, det var exakt samtidigt som hemmafrusidealet stod på toppen. Den där korta perioden då man faktiskt levde som kärnfamilj många. Och då förstärkte ju också bilden av att man tänker sig att de här mödrarna som gick runt hemma och tog hand om barnen, och så designade man experiment med apor, de här ståltrådsaporna som vi säkert känner till, Harlow och så, och att man...
Men forskarna var marinerade i det sättet, eller i den tidens könsroller, så att det liksom det påverkade forskningsresultatet på något sätt,
ja.
Eller hur man designade
studier. Ja, absolut. Ja. Och det lever kvar, tänker jag.
Det finns ju intressanta studier också kring så här, under vilka omständigheter som papporna liksom är som mest involverade i barnens liv och i familjelivet. Och där har man hittat vissa då gemensamma nämnare också.
Mm. Men vi kanske tänker att så här, vi i Sverige, vi är så bra med vår långa föräldraledighet och den är individuell och våra lattepappor är bäst i världen. Och att vi kommer dit med liksom familjepolicy och jämställdhet och så. Men det finns ju grupper där papporna är extremt involverade i barnen. Och en av de folkgrupperna är Akka-folket som lever vid Kongofloden. Och de är väldigt involverade för att de är nära mamman. Man jagar med nät och där är även kvinnorna med i jakten. Så det har jag sett som en förklaring till att pappan finns där nära, inte borta under lång tid. Håller inte på med krigsföring och sånt som... många andra grupper involverade i. Så det påverkar hur liksom närvarande en pappa kan vara. Sen är det ett stort problem, eller det är svårt att mäta vad fäder gör för sina barn. För det är ganska lätt om man ser vem håller i barnet eller vem tar ut vilken föräldraledighetsdag. Så. Men pappor kan ju bidra till sina barn på massa sätt. Till exempel med att vara ute och jaga, till exempel, om man ser till de här grupperna.
Mm. Rent biologiskt så är det också rätt fascinerande att testosteronnivåerna hos oss män minskar liksom när vi blir pappor, och framförallt när vi är nära våra barn. Hur kan man förstå det då?
Jo, men det finns ju några studier som har tittat på det här över tid och sett. Och att, ja, men dels var det så att de männen som hade lite hög, som var singlar från början och hade högre nivå av testosteron, de hade blivit fäder i högre utsträckning när forskarna kom tillbaka några år senare. Det här var med datan från Filippinerna. Mm. Och sen då såg de att testosteronnivåerna gick ner. Och gick ner mest för de som hade små barn och som var nära de barnen mycket. Och det är ett sätt att förstå hur kroppen reglerar de här funktionerna som kan vara viktiga i olika stadier av livet. Ofta när vi pratar om evolutionära perspektiv så kan det låta som att det är så fixt. Det är så fixerat eller det är satt från start eller det är deterministiskt. Men ur ett evolutionärt perspektiv så är det också lite use it or lose it. Högre testosteronnivåer kan vara bra att ha när du ska tävla. Det är mindre bra att ha när du ska ta hand om ett spädbarn.
Mm. Nej, men det jag tycker är en av de stora förtjänsterna med boken, det är ju att du visar att det är lite mer komplext och komplicerat än vad man kanske tänkte för några år sedan.
Ja, jag är jätteglad om jag har lyckats med det.
Ja, det tycker jag verkligen. Men alltså att vissa mönster kommer igen. Men sen finns det också väldigt mycket unika sätt att organisera kulturer på. Som kanske pekar åt helt olika håll när det gäller då, liksom, ja, men det som vi traktar som könsroller till exempel. Eller mammans eller pappans engagemang i barnuppfostran. Och ja. Vilka som är engagerade i det här med familje. Strukturer och sådär.
Ja, och där har ju hänt så mycket med inom forskningen de senaste årtiondena. Det är extremt spännande att röra sig i de här fälten. Hur man ser kring, ja, men just könsroller då och inom biologin men också då antropologin, eller hur det liksom sipprar över till människor. Att, man har ju tänkt att, eller större delen av 1900-talet så tänkte man att eftersom att män kan, varje gång de har en partner kan de liksom få flera avkommor, liksom, medan en kvinna kan bara få barn ungefär en gång om året. Att det då skulle vara mer gynnsamt för män att söka de här, söka en ny partner eller vara otrogen eller liksom hur man nu ville beskriva det. Men det där har man liksom vänt på lite och sagt att det är inte alls givet att det är så. Och den där initiala investeringen har vi lagt för stor vikt vid. Och så har man omformulerat de här liksom fixa könsrollerna och ser mer till spelteori eller andra förklaringar kring, kring varför det ska vara på ett visst sätt.
Mm. Otroligt fascinerande. Du är inte bara antropolog utan också förälder. Vad är det som du liksom tar med dig från allt det här som du liksom forskar och skriver om? Till ja, men hur du själv organiserar ditt familj då, hur vi, framförallt hur vi då som samhälle organiserar våra familjer och barnomsorg och allt sånt där.
Men jag ville ju skriva boken för att jag tyckte att det hjälpte mig att ha det här längre tidsperspektivet och att sätta det lite i kontext vad man är med om när man har blivit förälder. Och att det finns så mycket. Det finns så mycket rikt material här som till exempel handlar om att vi blir ju bättre när vi övar på att vara föräldrar. Att det finns så mycket idéer om att om liksom modersinstinkten eller man ska bara kunna. Eller, även om ingen säger att man ska klara det själv så kan det uppfattas så kanske. Eller har människor alltid haft det så här? Så jag ville visa på den bredden att man kan göra det på olika sätt. Och vad det kommer till mitt eget familjeliv då, så ja, mina tre barn till exempel är väldigt olika också. Man behöver vara lite olika sorts förälder för dem. Och att det tar ett tag att lära sig hur man gör. Det finns en ödmjukhet i det. Också en ödmjukhet i att bor man som vi bor och vi får föräldradagar och liksom i Sverige alla de fördelar vi har. Att det är ganska unikt och fantastiskt att vi hjälps åt på det här sättet och känna tacksamhet inför, som du beskrev det här då, att de här institutionerna som faktiskt hjälper oss. Men också det vi har tappat, tycker jag, att vi har inte samma nedärvda kunskap som någon som bor i ett samhälle där man har sett sin stora syster, man har sett sin mamma, man har varit konstant runt andra barn i olika åldrar. När jag blev förälder så hade jag knappt varit nära spädbarn på det sättet. Och det blir ju en väldigt stor skillnad då jämfört med om man har haft det naturligt i sin omgivning.
Ja, det kanske gör oss lite ängsligare som föräldrar också.
Ja, men jag tror det. Och att då söka det på andra sätt. Jag menar liksom inte att kritisera. Det är toppen att vi har liksom BVC och det är toppen att de kan ge en råd. Men att söka om man tycker att man saknar det i sin vardag. Det behöver man inte göra. Man kan ju tycka det är toppen och liksom bo i kärnfamilj och liksom ha det som vi har och tycka att man saknar ingenting. Men om man saknar det, försöka söka det på andra sätt. Och en sista grej också, att frågasätta lite grann vad som är naturligt och vad som ses som naturligt föräldraskap. För vi vet att olika folkgrupper som lever, som vi tänker oss naturligt, lever på väldigt olika sätt. Och hos vissa så kan en annan kvinna amma barnet om man inte kan det själv, och hos vissa gör man absolut inte så. Man äter inte sin moderkaka som många liksom A-list celebrities i Hollywood gör till exempel. Men har man andra saker man gillar som att samsova eller annat, då kan man ju för all del liksom göra det. Men att tänka på att även föräldrar som har levt liksom i tusentals år har gjort det här på olika sätt och att vi kan känna efter och göra det som känns bra för oss.
Det tycker jag var en otroligt bra summering och avrundning. Men jag har ju en fråga kvar. Podden heter ju Alltid Vill Att Veta. Och då undrar jag, har du något ämne utanför ditt forskningsfält som du är nyfiken på? Som du tänker, ja, men det här kunde bli ett avsnitt.
Ja, får jag säga två saker? Ja.
Det går bra.
Så det första är faktiskt inte utanför mitt område då, för att jag forskar ju i demografi. Men om du inte har gjort ett avsnitt om demografi så tycker jag faktiskt att det vore toppen. Det finns många demografer som har mycket att säga om lite angränsat till vad vi har pratat om idag. Men också sånt som är kopplat till våra stora samhällsfrågor. Så ja. Det vore jättekul avsnitt.
Men demografi är kraftigt underrepresenterat, kan jag säga.
Ja, vad bra.
I avsnittskatalogen.
Ja. Ja. Ja, men då så. Då har du ett tips där.
Yes.
Och sen tycker jag att det är väldigt spännande med retorik och liksom argumentationsteknik och så. Inte minst när man försöker skriva en populärvetenskaplig bok och nå ut och liksom tänka på vad man säger och hur det uppfattas. Så något avsnitt om hur man kan argumentera och hur folk hör en. Det var kul.
Mycket bra. Stort tack Caroline Uggla för att du ville vara med i Allt vi har att veta.
Tack för att jag fick vara med.
Nu är det väl inte så att jag kommer att ändra min livsföring radikalt, men det känns ändå lite uppfriskande att veta att allt vi gör idag här i Sverige inte behöver vara normalt bara för att det är så samhället ser ut just nu. Tack Caroline för att du uppmärksammar oss på det. Carolines bok Familjeformen hittar ni såklart i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här rätt familjära podden heter som vanligt Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigedrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.